I Jesu vår frälsares namn. Amen. Låt oss bedja. Vi tackar dig, och Jesu god, som rinna lät ditt dyra blod. Från Satans våld och argan list har du oss löst, o Jesu Krist. Vi bedja dig, sann Gud och man, slit sönder våra synders band. Fräls oss ifrån en evig död och statt oss bi i all vår nöd. Bevara oss för syndamen, när korset trycker var i sen att hjälpa, styrka, stödja så, att det för svårt ej vara må. O Jesu, du vår broder kär, du vill oss alltid vara när. I vårt elände hos oss bliv och hjälp oss till ett evigt liv. Tack Herre för att du idag möter oss densamme som du var. Tack för det eviga livets ord. Välsigna särskilt den som har svårt att stanna och bli stilla. Med din stillhet öppna ordet för oss. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa ur den bok som är sanningen, den heliga skrift som är Guds eget ord från början till slut. Och vi läser ifrån evangelium enligt Matteus i det 8:e kapitlet, några verser med början på den 14:e i vår frälsares namn. Och när Jesus kom i Petri hus såg han hans svärmoder ligga i feber, och han rörde vid hennes hand, och febern lämnade henne, och hon stod upp och tjänade dem. Men när det hade blivit afton förde det till honom många besatta, och han drev ut andarna med ord, och alla sjuka botade han, för att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten Jesaja, som sade: han tog på sig våra skröpligheter, och våra sjukdomar bar han. Amen. Vi gör ett besök ikväll i ett hem. Vi kommer till Petri hus, och vi kommer och ser Jesus komma dit. Hans förvandlande besök. Han träder in och han finner hur det är ställt. Aposteln Johannes säger i sitt tredje brev: min älskade, jag önskar att det må stå väl till med dig i allt, och att du är vid god hälsa, så som det också står väl till med din själ. Det är alltså en kärlekens omtanke om en medbroder, en medkristen, att det måste stå till väl med din själ. Och jag vill gärna fråga dig från början här ikväll: hur står det till med din hälsa? Hur är det med din själ? Hur står det till hemma? Hur är det i ditt hem? Texten för oss ju till ett hem, till Kapernaum i Galileen. Där bor tvenne bröder som vi känner till, Simon, Petrus och Andreas. Det är egentligen från Betsaida, en annan stad, och de har flyttat dit och försörjer sig genom fiske, Andreas och Petrus, och de har ett hus. Det kallas här i vår text för Petri hus. Och så går vi dit och ser hur det står till. Har det Gud i huset? För länge sedan så kom jag till en plats där det utanpå dörren stod en skylt: välkommen till Lyckobo, Lyckebo. Hur är det egentligen i Petri hus? Ja, först ser vi på ställningen. Hur står det till hemma, Simon Jonasson? Du som är troende, du som har lärt känna Guds ord från barndomen, från ungdomen, som kan så mycket av Bibeln utantill. Ja, egentligen är det inte riktigt bra. Det har kommit någonting ont och svårt in i huset. Det är ju trångbott hus, där finns Petrus, Petrus hustru, Petrus svärmoder, Andreas och kanske Andreas och Petrus moder. Andreas hustru, om han var gift. Ja, det är bara gissningar, men i alla fall, det var säkert inte så stort utrymme, och det fanns påfrestningar, och nu hade sjukdomen kommit in i hemmet. Det står här att hon låg sjuk. I den gamla Karl XII:s bibel stod det att hon hade skälvosot, feber, skälvosot, frossa, hon skakade, och det är inte så lätt att ligga och ha det så. Och det är ju en bild av hur människor har det också idag. Jag tänker inte på den lekamliga sjukdomen, men hur mycket själv och sot det finns. Hur mycket människor som är innerst inne oroliga och ängsliga. Synd, otro, vantro, vanmakt. Trots allt som man har av överflöd, så är det inte bra ställt. Och det är många som i lyckans dagar tror att det är bra, men när nöden kommer så blåser fromheten liksom bort. Hur är det ställt? Jag tycker att man aldrig förut har sett en sådan feber i hemmen som idag 1992. Överallt så är det, ja, det finns ju i vårt land ingenting som fattas i standard och lyx, och det är radio, television och annat, men ändå så är det inte bra ställt. Det finns någonting som fattas, och det är Guds ord. Och särskilt bland ungdomen så är det ju väldigt svårt. Man känner inte till den heliga skrift längre. I min barndom och ungdom så levde jag i en trakt där det var enkla, fattiga människor. Men vilken rikedom när du ser tillbaka. För det nästan alltid fanns den heliga skrift. Fanns psalmsång, böner, möten. Och då var det tröst i all nöd. Du som lyssnar idag, Herren Jesus Kristus som kom till Peter och Andreas hus, han vill också komma in till dig. Han kommer in till oss. Han vill ta plats, och han känner till det som är svårigheten och lidandet. Jesus kommer och han förvandlar allting. Det talas i den heliga skrift om en dag som är ensam i sitt slag, en dag när det blir ljus, när aftonen kommer. Och det kan många gånger vara en verklighet som upplevs av den som får in Jesus i hemmet. En svensk diktare som heter Olof Lagercrantz har sagt: det finns intet annat än död, och ångesten ensam är sann. Och det är så om man inte har Gud. Men in i den värld där det är så tomt och fattigt vill Jesus träda. Han är kommit hit för vår skull, som vi strax ska se. Och han kommer i afton till dig. Han känner precis till hur du har det med ditt hjärta, om självsoten finns där. För det andra så ser vi då vad som händer, hur Jesus ställer dig i Petri hus. Tänk vilken dag när han kommer in. Kapernaum. Och så kommer han in hit i det här hemmet. Och han ser precis hur det är ställt. För hans milda ögon är uppenbart. Jag vet inte exakt vad man, hur man gjorde. Men det är en annan evangelist som säger att man talade med Jesus om den sjuka. Alltså förbön. Det är också någonting som en kristen har förmånen att vara med i, förbönen. Markus säger att strax talade man med Jesus om henne, och strax lutade han sig fram över henne, och här stod han rörde vid hennes hand. Han hör bönen, han lutar sig fram, och som det heter i andra översättningen, han näpste febern. Alltså han var starkare än sjukdom och död. Han vidrörde henne med sin hand. Markus skriver, han reste henne upp. Vanmakten var borta, självan var borta. Det var allt förvandlat. Så är det när Jesus kommer. Allting blir nytt när Jesus kommer. Och när hon blev frisk så gick hon inte ut för att roa sig eller dansa, utan hon stod upp och tjänade dem, står det. En annan evangelist säger tjänade honom. Ja, hon tjänade Jesus, hon tjänade Jesu lärjungar. Det var rätt många människor som kanske var färdiga, kanske alla apostlarna var med där. Och det behövdes en måltid. Ja, hon tjänade dem. Hon gick in i ett nytt sammanhang att vara Jesu Kristi tjänare. Så är det med dig och med mig. Herren vill ta sig sin tjänst. Han botar, han helar, han förlåter synder. Han ger livet mening och innehåll. Och så får vi gå in i tjänsten. Det heter också att hela staden får reda på att det har skett ett under hos Petrus. När det har blivit afton förde det till honom många besatta, alltså som djävulen på ett särskilt sätt tagit hand om. Och han drev ut de onda andarna med ord, och alla sjuka botade han. Tänk vilken läkarmottagning mot aftonen. Det blev ljust mot aftonen. Hela staden var i rörelse. Där kom det folk som på ett särskilt sätt hade blivit besatta av den onde, som drevs hit och dit av den gamla människans lustar och av djävulens alla inbildningar och förslag. Men vad händer när Jesus får tag på dem? Alla som hade ont botade han. Med ord drev han ut andarna. Med vilka ord? Ja, det är Guds ord. Det är ett mäktigt ord. Det står i Markus 1:34 att andarna kände honom. Vad har vi att göra med dig? Ja, Jesus är känd i andevärlden. Han är konungars konung och herrars herre, han hela världens frälsare. Och här gick han nu på jorden, som vi ska se om en stund, just för att bota syndafallet. Och så frågar jag, får Jesus komma in till dig? får han ställa det som han vill i ditt hem. Får han ta bort, om vi ska tala i bilder, febern, självasoten, vanmakten. Hans hand är verksam idag. Var då? Ja, han möter oss redan i det heliga dopet. När det lilla barnet, 8 dagar gammalt, bars fram i omskärelsen i Israel, så vart det överlämnat åt Herren att vara en del av hans folk. Och så är det också idag. Vi lever i ett land, en församling, där Herren Jesus möter oss i det heliga dopet. Då är han där. Vi blir döpta till Jesu Kristi död och uppståndelse. Det är läkedom som han ger oss där. Och han möter oss i den heliga skrift. När du sätter dig för att lyssna, när du hör någon talar, när du betraktar honom i hans ord, där är Jesu hand. Och vid det heliga bordet vid nattvarden, där är han. Och i bönen får du tala med honom. Han vill komma in hos dig. Du får vara i tjänst hos honom. Tänk att få ha ett hem tillsammans med Jesus. Och ett hem dit andra människor kan få komma och möta Jesus. Jag har som predikant varit med om många stugmöten. Särskilt i yngre dagar jag reste i Norrbotten och i Lappmarken, så var det ju inte lokaler överallt eller möjligheter att samlas så. Men då hade man alltså möten i hemmen. Det var kanske inte många, men det kunde vara rätt många. Och så var ordet och färdigt i hemmet. Det var läkarmottagning. Kanske en söndagsafton så var det stillhet. Jesus var där, hans milda ögon såg allt. Och så vill han stanna för alltid också i ditt hem. Ta hand om dig, du som är ensam. Ta hand om dig, du som är mor, du som är far, du som är barn. Och han vill ställa allt till rätta. Han är mästare att frälsa. Men vad kostar då mottagningen? Läkarbesök brukar ju kosta pengar. Ja, det står också här att när han botade alla sjuka, när han drev ut de onda andarna, så var det för att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten Jesaja, som sa det: han tog på sig våra skröpligheter och våra sjukdomar bar han. Hur kunde han bota och läka hela? Jo, han är den store läkaren som har kommit för att borttaga synden, döden. Betalningen, det talas inte om den. Det fanns inte någonting sånt som läkarhonorar i det här fallet. Det var gratis och förintet, frälsningar av nåd. Men han var där hela kvällen. Men om morgonen, medan det ännu var mörkt, stod han upp och gick bort till en öde trakt, och där bad han, säger Markus i samma tillfälle. Han gick bort till en öde trakten för att bedja. Och när han gick, så gick han med sikte på Golgata. Våra skröpligheter, våra sjukdomar, dem tog han på sig. Vi har ådragit oss allt detta onda, men den korsfäste han tar det på sig. Om det är mig ni söker, så låt dessa gå, heter den han griper sörta gården. Och när han då förs upp till korset, syndens lön och döden, vi skulle egentligen hänga där, då heter de sidor fullbordat. Då har han tagit bort våra synder. Då kan han säga till mig, förtappade människa, och till rövaren: idag ska du vara med mig i paradiset. Den öde trakten han gick till var till sist Golgata. Det vart mycket mörkt. Det heter ju att mitt på dagen kom det ett stort mörker över hela landet. Och där hängde Jesus. Det var en bild av syndafallets mörker. Han betalar med sitt blod hult för sina bröder, säger sångaren. Det är gratis för dem som har ont, men det är dyrt för medlaren. Bakom sjukdomen står synden, bakom all olycka står synden. Han har kommit för att göra om intet djävulens gärningar. Han tar synden på sig. Läs profeten Jesajas 53 kapitel. Herren kastade allas våra synder, våra missgärningar på honom. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid. Han är medlaren och försonaren. Och så lämnade han gåvor. Det var nog ett märkvärdigt lyckligt hem, det här hemmet, när Jesus gick vidare. Och i trakten talade man om den där läkarmottagningen. Tänk att han botade alla. Han lämnade egentligen gåvor. Han var kvar i sin välsignelse med frid och lycka, hälsa mitt i dödens värld. I all deras nöd var ingen verklig nöd, heter de kristna hos profeten Jesaja. I all deras nöd var ingen verklig nöd, till hans ansiktes ängel frälste dem. Att få leva ett liv inför hans ögon. Och jag tänkte, hur gick det för Petrus då? Ja, han var ju kallad till apostel, särskilt uppdrag. Och vi ska ta det mycket kort. Han gick ut för att predika, han reste, han skrev brev som vi finner i den heliga skrift. Och han kom omsider, så som Jesus hade sagt, han skulle följa Jesus också i korset, i döden, i lidandet, martyriet. Han kommer i den kristna historien, kyrkohistorien, till Rom. Och det finns en gammal berättelse om att han tänkte rymma. Han fick en möjlighet att komma undan martyriet. Då mötte han Herren Jesus, säger legenden. Vart går du? Säger Petrus. Quo vadis, vart går du? Jag går till Rom för att lida döden för dig. Då vänder Petrus om. Men döden är ju inte det sista. Det kommer en uppståndelse imorgon. Herren Jesus kommer tillbaka och den dagen närmar sig. Och Petrus är då en av dem som vi ska möta i himmelen. Den troende idag har inte livet bakom sig, utan vi har en ljus framtid i Jesu namn. Luther säger om en troende död att det är en sockerdöd, en dödunge. Må se den förskräcklig ut, men Jesus har dräpt den. Jesus är Herren. Guds son har gjort mig fri från dödens tyranni, säger biskop Hans Adolf Brorsson. Jag nämnde om Lyckebo. Får jag nämna det allra sist? Jag kom till en mycket sjuk, kroniskt sjuk människa för många år sedan. Jag hade hört talas om henne. Hade också sett henne någon gång tidigare, hennes hemtrakt, där hon hörde till dem som rullades in i missionshuset i en rullstol för att lyssna. Hon var spastiker sedan födelsen av barndomen. Nu var hon alltså på ett kronikerhem för människor som hade svårt. Jag skulle söka upp henne. Du känner igen rummet, säger det. Ja, det står någonting på dörren. Välkommen till Lyckebo. Varför det? Jo, hon hade Herren Jesus där. Hon bodde med Jesus. Och så får vi bo med Herren Jesus. Han vill stanna i våra hem. Gud välsigne dig. Vi ber i Jesu namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Det finns ett hjärta som för dig gömmer. Du är med fången i syndens val. Det finns ett öga som i brist varan just efter barnet i fjärran land. Jag kom till Jesus, och du skall finna vad du ber.